Men nu ska jag predika. Jag såg att Gabbe predikade om nåd senaste söndag, så han tog den predikan. Och jag ska tala om en annan sak som ligger väldigt tungt och starkt på mitt hjärta. Och det är vårt uppdrag som kristna församlingar i vårt land och i vår tid. För vi lever i tider av väldigt snabba förändringar på många fronter. Och ändå så tror jag inte att kyrkans roll på något sätt har spelats ut. Men jag tror att vi har framför oss liksom en uppdatering av våra program, om jag säger så, dataprogram. Min dator slutade fungera här för ett halvår sedan. Och den liksom svarar inte på någonting, och så får jag dit IR-TV som har där vi har ett sånt här support. Och så säger då Mika till mig att men, har du inte uppdaterat dina program? Sen hade inte kommit upp såna här rutor där på skärmen att uppdatera. Jo, det kommer det hela tiden, och jag klickar varje gång bort dem för jag vill komma in i min grej. Och till sist, när man tillräckligt många gånger bara klickar bort den här varningen, så helt enkelt kollapsa någonting i maskinen. Och jag tänkte så här, att kanske det är så för oss också i våra kyrkor i det här landet, att vi behöver lite titta på några rutor som kommer upp och någonting vi ser, och kanske det säger någonting, och det är inte bara så där att klicka bort och fortsätta som om ingenting skulle ha hänt. Idag är det en stor artikel i Helsingin om att en stor artikel i Helsingin Sanomat om andligheten i Finland. Och man konstaterar då lite först där att det håller på att ändras. Och om man börjar tala sedan om att det är så många som är intresserade av änglar i Finland. Och att det är 42% av finländerna som tror på änglar. Och jag tycker att det inte är en dålig nyhet från mitt perspektiv, eller hur? Samtidigt så ser man då att kyrkogången fortsätter att minska. Det är 1,5% av landets befolkning som idag är i en kyrka. Och att man har tappat väldigt många medlemmar, över 500 000 medlemmar ifrån olika kyrkor, då främst förstås den stora kyrkan på 15 år. Vilket ju inte är en bra nyhet för någon av oss, eller hur? 500 000 människor. I Helsingfors så är det idag 54% som tillhör lutherska kyrkan. Och jag satt i ett möte bara för några månader sedan med Iri Askola, som är avgående biskop. Och hon säger att bara om 10 år så kommer också den lutherska kyrkan att vara i minoritet i Helsingfors stad. Vilket är en fullkomligt ny situation för Finland för över på flera hundra år. Och då kan man fråga sig, vad är det nu som händer? Ja, jag tror att det är någonting som kommer upp på skärmen och säger så här. Jag tror att människors behov av andlighet är kvar. Också om liksom de yttre ramarna ibland genomgår stora förändringar. Och så att jag har en väldigt positiv predikan idag om det. Och jag skulle vilja börja med att läsa från Andra Korinthierbrevet 5:17, där det står så här. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv. Och genom Kristus gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag, låt försona er med Gud. Och jag vill att ni ska lägga märke till några saker i den här texten innan vi går vidare. Det konstaterar detta fantastiska, men jag tror att vi alla är glada för, som har lärt känna Jesus Kristus som vår personliga frälsare. Vi har fått ett nytt liv. Det gamla är förgånget och någonting nytt har kommit. Det är ju en fantastiskt stor sak. Men så fortsätter Paulus och säger, allt det här det kommer från Gud. Det är vi väl också överens om. Det är inte vi som har frälst oss, utan det är Gud som har gjort det genom Jesus Kristus. Och så kommer följande med dem. Och att Gud i Kristus försonade världen med sig själv. Och han tillräknade inte människorna deras överträdelse. Och han har anförtrott oss med försoningens ord. Alltså, vad Paulus avslutar det här bibelordet med, det är att han säger, hör ni som följer Jesus Kristus, ni har fått ett uppdrag. Det är ni som är ambassadörerna. Ni representerar Guds rike här på jorden. Vi är alltså sändebud för Kristus. Sändebud, det latinska ordet för sändebud är missionär. Eller hör, det latinska ordet är missionär för sändebud. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber och Kristi uppdrag försona er med Gud. Församlingen i en tid av förändring är min rubrik. Och då vill jag säga så här, den missionala församlingen har sin bästa tid framför. Nu vet jag inte om ni kommer att hålla med mig allt här under kvällen, men det är helt okej. Jag vill ändå dela det här som jag tror är så stort och viktigt. För jag har sett att det är någonting nytt som håller på att hända i vårt land. Uppdraget vi har är inte att upprätta någon slags religiös nivå. Alltså religion sa de på Helsingin Sanomat, och de är ingen högsta auktoritet. De sa religion ligger lågt idag, andlighet går upp. Religion har problematiskt att slå igenom i Finland idag, men andlighet går upp. Sen vilka former det har kan man sedan diskutera. Men å andra sidan, det här anser också sociologer och samhällsforskare. Och då vill jag säga så här idag, religion handlar om vad vi gör, eller hur? Religion handlar om fem steg, många steg upp till Gud. Världen är full av religioner. Jag möter dem ofta i olika former i olika delar av världen. De flesta religionerna har mycket gott i sig. Det vill jag ju inte heller säga att det inte är. Men för det mesta handlar religion om att man får en stege och så är det vi som ska klättra upp till Gud. Det kommer så starkt fram i den asiatiska sammanhangen om det här människans strävan. Och den är oerhört, den gör intryck på mig och jag kan känna mig rörd över människors längtan efter det gudomliga. Samtidigt finns det något hopplöst i detta. För varken du eller jag eller någon annan har kapacitet att nå upp. Det är därför det stora handlar om i evangelium att Gud kom ner. Han kom ner för att lyfta oss upp. Religion handlar om vad vi gör. Evangeliet handlar om vad Jesus har gjort. Religion handlar om mig och mina prestationer. Men evangelium, det pekar alltid på Jesus. Det här är oerhört befriande. Och det är väldigt lätt för oss människor. Vi har en dragning mot religion. Vi är födda med en dragning mot religion. För det är gott och tillfredsställande att kunna själv få vara på något sätt i centrum och prestera någonting. Men ju äldre jag blir och ju längre jag predikar, eller inte längre predikningar, men ju flera år jag predikar, så blir jag mindre religiös och mera barnsligt tacksam över Kristus Jesus. Och jag vill peka på honom. Religionen utmanar och fokuserar på mina ansträngningar att göra rätt. Evangelium fokuserar på vad Jesus redan har gjort. Religion får mig att felaktigt tro att om jag är snäll och lyder Gud kommer han att älska mig. Medan evangelium handlar om att Gud först älskade mig och gav mig kraft att följa honom. Så jag hoppas att vi ska bli väldigt evangeliska medan vi lyssnar till den här predikan. Religion sätter bördor och förväntningar på mina axlar. Evangelium berättar om att Jesus tog alla bördor på sig på korset. Religion är tungt att bära. Och Jesus vände sig under sin vandring här på jorden så ofta mot fariseer och skriftlärda. Och han sa, varför binder ni ihop tunga bördor och lägger det på människornas axlar? Omkring Jesus samlades människor av alla möjliga slag. Varför? Därför att han löste dem och han gav dem frihet. Han lyfte av bördor och knöt inga nya på deras axlar. Han gjorde allt för oss och befriade oss till ett nytt liv och ger oss kraft till förändring. I Haggai 2:10 finns ett ord jag har citerat några gånger de senaste månaderna härligheten i detta hus ska bli större än det förut var. Det här är min syn, att det vi står på tröskeln till i vårt land, det är större än det som tidigare har varit. Det är mera rymligt, det är mera starkt. För det som kristenheten upplever i västvärlden idag, den kommer också att förbereda oss för en större skörd. För det Gud gör, det är alltid bättre än det förra. För en del människor, och det finns många saker i mitt liv som jag tycker att var så väldigt fint och härligt. Jag skulle kunna nu när jag ser er börja prata om hur trevligt och härligt det var när Barbro och jag var här som pastorer. Vad mycket vi fick uppleva, vad roligt vi hade, vad fint det var när vi tog första spadtaget här på ängen. Här i backen. Nu var det en underbar dag när vi invigde det här huset. Och nu var det otroliga tider, Seppo, när vi hade våra lovsångskvällar. Och wow, det var så fantastiskt. Och människor kom och det var starkt. Visst var det? Och vi minns allt och vi bär alla de där minnena med oss som så här, vad ska vi säga, vackra saker som vi minns. Samtidigt har jag lärt känna Gud som alltid är liksom på väg. Jesus sa till sina lärjungar, följ mig. Och det var liksom en vandring han tog det. Vi är på en resa. Vi minns det som har varit. Det är gott. Och det tackar vi Gud för, inte sant? Det som är gott. Och det som är tråkigt, det ber vi om kraft att kunna glömma. Och förlåta, eller hur? Men Jesus, han tar oss med på en resa. Och jag är så glad att få vara på den resan. För Gud gör någonting bättre. Får jag testa er nu? Bara, det här är bara en kul grej kanske. Men det är också lite sanning i det här nu. Hörrni, var den andra Adam. Nu ska jag ta lite teologi här. Den andra Adam, alltså Jesus, bättre än den första Adam? Ja, check. Det nya förbundet i Bibeln bättre än det gamla förbundet? Ja. Det som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förgånget, någonting nytt har kommit. Är det nya livet i Kristus bättre än det gamla livet? Ja. Det nya vinet som Jesus gjorde i Kana, var det bättre till allas förvåning än det gamla? Ja. Är det nya himlen som Gud ska skapa och den nya jorden, kommer den att bli bättre än den gamla? Sönderslitna, sönderkrigade och liksom förstörda värld vi bor på. Ja, jag menar, det här är liksom Guds sätt att fungera. Han går framåt. Och jag vill säga så här, att jag möter så många kristna människor, fina vänner, men man blir så upptagen av allt mörker och all ondska och allt som går tillbaks, så man har blivit väldigt djupt pessimistisk om kyrkans framtid. Och jag är inte så säker att Gud i sin himmel är lika pessimistisk. Jag kan höra någonting ifrån hans hjärta, därför att han älskar människorna. Och det nya tempel han håller på och bygger idag, det är bättre än det förra. Och det betyder inte att det förra var dåligt. Under vissa tider har församlingen drabbats av en uppbrottets teologi. En slags snart är allting slut teologi. Den leder till en kultur av kortsiktighet. Och är det så att allt som är bra i kyrkornas värld ligger bakom, då är framtiden hotad. Varför tror jag att det bästa ligger framför? Jag skulle predika i Jakobstad, invigningen av nya kyrkan där, och Patrik Hellström hade inbjudit mig. Och då fick jag plötsligt det här citatet av Charles Dickens, när han säger, som Churchill använde i något tal där i andra världskrigets slut, när han skulle inge mod till sitt folk. Så citerar han Dickens när han säger: this is the best of times, this is the worst of times. Det här är den bästa tiden, det här är den värsta tiden. Och det är ju ofta så, när jag tänker på kyrkohistorien, så vet jag, har jag lärt mig, att de sämsta tiderna har ofta varit de bästa tiderna för kyrkan. Då när det har varit motstånd och då när det har varit trångt. När vi som kyrkor nu idag placeras ut i marginalerna och liksom på något sätt inte tas med i finrummen längre. Eller på något sätt hamnar liksom att bli den där lite, vad ska jag säga, pinsamma rollen av att tillhöra någonting annat. Det är ingen behaglig situation som mer och mer förstärks. Och jag ser på många sätt lever kyrkan en svår tid. Då talar jag generellt, inte bara om vårt land men kanske hela västvärlden. Det här är ingen lätt tid för kyrkan. Men hörni, jag tror att just den tiden kan bli den bästa tiden. Det här citatet av Haggai, det beskriver en period i Guds folks historia då fångenskap i Babylon är förbi. 70 års fångenskap. Det hade varit en fruktansvärd tid av förnedring, fångenskap för Guds folk. Sen kommer en förändring. Sen kommer det en befrielse. Sedan kommer en ny tid. Och den här Haggai som talar om den större härligheten i det nya templet. Han finns där liksom mitt i det här gångjärnet när saker och ting förändras. Och jag tror att på samma sätt som Guds folk fick lämna fångenskapen i Babylon för att återvända till sin stad, så får vi lämna fångenskapen i vårt inomkyrkliga Babylon för att bli en välsignelse för vår stad. När Gabriel står fram här och talar om telefonsamtal som kommer till kyrkan, till församlingen. När vi ser liksom olika tecken på att det finns ett behov av kyrkan. Kanske inte bara gudstjänst gemenskap. När vi ser att liksom behovet finns där ute. Då är det någonting som behöver liksom klinga till i oss och säga. Här är någonting Gud vill säga till oss. Vi kan inte bara fortsätta att vara sorgsna och ibland lite irriterade eller ibland lite bedrövade över att folk som man säger, folk inte kommer till oss. Jag tror den tiden i den meningen inte kommer igen. Vi har ett nytt paradigm, en ny tid. Och jag tror att kyrkan behöver på något sätt befrias till att börja likna Jesus Kristus lite mer. Det är ju faktiskt så att Jesus sa, följ mig. Och så sa han också någonting till. Han sa en sak till. Han sa, så ska jag göra er till människofiskare. Paulus sa, Kristus har gett oss ett nytt liv. Det gamla är förgånget, någonting nytt har kommit. Och så säger han, ni har fått uppdraget som sändebud, missionärer, ambassadörer för detta rike. Det är där själva budskapet ligger. Varför hade Jesus stor framgång i sin tjänst? Han var absolut en oerhört liten och svag kyrka, församling. Det var han och så var det 12 pojkar. Utan någon speciell utrustning. Ingen av dem var särskilt framgångstippade. Ingen satt på några viktiga kontakter. Men det fanns någonting som gjorde att Jesus blev attraktiv i en svår tid. I en tid då det fanns mycket motstånd och framförallt mycket oförståelse. Vad är det riktigt de håller på med där? Vad var det som var Jesu hemlighet? Han säger så här, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare till bättring. Jesus kom aldrig för att grunda en religion. Kristus kom för att öppna en relation mellan människor och Gud. Och jag tror att den kyrka som liksom inte bara sugs in i det här liksom maskineriet av religion och liksom tankesättet om prestation och kunskap, utan istället möter människor som har behov, har framtiden framför sig. David Bosch, en mycket känd missiolog som det heter, en som sysslar med mission. Han säger så här: det är inte församlingen som har mission. Det är missionens Gud som har en församling. Tugga på de orden. Det är inte församlingen som gör grejer. Det är Gud som vill någonting med Sibbo. Han längtar efter människor. Och jag hoppas att han ska ha en församling som han kan sända. Som kan vara ett instrument. Som kan vara en kanal för den liv. Det liv och den kärlek och den livsförvandling som Gud har. När man blir missionär, och det här är en del av det viktiga vill säga. Vi är kallade att bli missionärer i ett postkristet Finland. Vet ni vad, det är lite skillnad på att vara kyrka i ett kristet land. Finland har varit det. Skandinavien har varit kristet på många sätt. Höga procenter av skriftskola, höga procenter av kyrkogång, höga procenter av bibliska värderingar, etc. På 30, 40, 50 år så har det bara liksom försvunnit av olika anledningar. Det gör att vi idag är någonting som vi som sysslar med mission och evangelisation i det här landet, vi kallar det ett postkristet land. Ett efterkristet land. Och vet ni vad? Vi bestämmer inte när vi lever. Tänk om vi skulle ha levt 1940. Det var andra tider. Men vet du, det går inte. Man liksom inte bestämmer var man finns på den där evighetens långa linje. Vi finns där vi finns. Nu plötsligt är vi alla missionärer i vårt eget land. Jag var i Filippinerna för en månad sedan. Som då är ett så kallat missionsland här i våra kyrkor. Jag hoppar på båten i Cebu, en sån här snabbbåt som går från Cebu till Leyte. Där Petterssons arbetar. Och när jag satt på den här, det är så här snabba båtar som går till Tallinn. Så här mindre och ganska snabba. Och innan när man börjar så är det en stor screen på väggen. Och innan vi startar och ska ut från hamnen så kommer det en stor bild på skärmen. Och så kommer det en vacker bön till Gud i Faderns och Sonens och den helige Andes namn om beskydd för resan. Och jag satt och tänkte, det här händer nog aldrig på Viking Line eller i de här så kallade kristna länder. Det här är sånt som händer i det vi kallar missionsländer, därför att det här tron har på något sätt redan rotat sig i en djup glädje, respekt. Och man ser inte bönen som liksom någonting man ska vara pinsam över. Utan bönen är en del av en trygg resa. Sedan kom det en skiffi-film på och lite sånt här. Annat, så det är liksom en annan femma. Men vi hade i alla fall en härlig kort bönestund i missionslandet. Det händer inte i Finland. Det kan ni vara ganska säkra på. Missionsuppdraget här i Finland handlar om kulturförståelse. Det handlar om att förstå människor, börja tycka om människorna. Jag är så oroad för att vi i kyrkorna, vi har blivit så isolerade från människorna många gånger. Vårt sätt att liksom, vår kultur och andra människors kultur, den är inte så lätt att koppla samman. Håller ni med mig? Det finns ibland ett främlingskap. Vi kan inte vinna människor om vi inte älskar dem. Och det här, menar jag, var det stora som Jesus Kristus visar oss ett exempel på. Hörrni, jag började läsa för ett par år sedan, under vår process i Philadelphia också, i Helsingfors. Jag började läsa på nytt alla berättelser i evangelierna om Jesus. Och så upptäcker jag, han gick alltid fel vägar. Han gick till Samaria. Han var alltid snäll med fel folk. Tänk på henne som de ville stena. Jesus bara sa, stopp, stopp, stopp. den av er som är utan synd. Börja. Alla släppte stenen. Alla gick. Jesus gick till Zacchaeus och sa, nu är han igen i fel hus. När han kommer till Simon, farisens hus, och de ska ha en trevlig middag, teologerna och Jesus, så kommer hon in, en kvinna, och sätter sig vid Jesu fötter och gråter. Och gråter, och gråter. Och jag kan bara liksom tänka mig den här pinsamheten som uppstår i rummen när de här religiösa ledarna tänker, nej men Jesus, nu går allting fel här. Skulle du vara profet nu så skulle du förstå att rädda situationen nu. Säg någonting, Jesus. Han sa ingenting. Han sa ingenting. Och jag måste säga, ja, då grät jag. För jag kände, liksom, hur skulle jag agera i en liknande situation? Jag skulle på något sätt ha löst den här spänningen i atmosfären. Men då säger Jesus, Simon, lyssna. Det var två män som var skuld, hade skuld. En hög skuld. Den ena hade en jättestor summa, den andra hade kanske en mindre. Båda blev benådade. Vem av dem känner större tacksamhet? Och Jesus, han gick aldrig in i någon diskussion. Han säger bara, den som får uppleva mycket godhet har mycket att vara glad för. Jag är så rädd för att kyrkan ska bli liksom... Jag läser ibland sådana här insändare och ibland har jag fått uppmaningen att själv skriva på något, alla möjliga uttalanden om det ena och det andra. För det är det som blir så oroliga över allt som händer i samhället, och jag tycker inte heller att det är bra saker. Men jag anser inte att kyrkans uppgift är att gå ut i att fördöma människor. Jag har inte skrivit på ett enda papper i någon riktning. Och jag tycker politiker ska göra vad politiker gör, men kyrkan ska göra det Jesus gör. Och det är att älska människor. Hur rörigt och hur svårt och hur tungt och hur, vad ska jag säga, jobbigt människornas liv än skulle vara. Varför säger jag det? Därför att jag ser det mönstret hos Jesus Kristus. Och för mig är jag kallad att följa honom. Och jag hoppas att vi som är här i Betania idag, vi är kallade att följa Jesus. Vi är inte poliser som försöker upprätta ordningen. Vi är kallade att vara läkare i en tid av så mycket smärta och så mycket som är svårt för människor. Det var någonting som hände på pingstdagen. Det var tungor av eld. Vi pingstkyrkorna har tyckt om de här första verserna, speciellt de två första verserna. Det var eld och tungotal och det var mycket brus. Men så stannar vi där ibland. Det som hände på den första pingstdagen, det var att den första kyrkan, den kommer ner på gatan. Hör vad jag säger. De kommer från övre salen ner på gatan. Och där möter de riktiga människor med allt vad det innebär. Det som är miraklet den dagen är faktiskt inte att de talar tungor och är obegripliga. Det som gör att människor ställer frågan, vad är detta? Det är för att de säger, vi må vara härifrån eller därifrån. Vi må tala det språket eller det språket. Vi må ha den kulturella bakgrunden eller den bakgrunden som helst. Så förstår vi alla vad de här människorna säger. Och jag drömmer, och ni får ursäkta mig om jag säger, jag drömmer om den dag när kyrkan och församlingarna på nytt känns relevanta och för begripliga i lite större kretsar än de gör idag. Men jag vill faktiskt berätta om Jesus, för att jag är faktiskt otroligt fascinerad av evangelium. Och jag är förfärligt trött på religion. Och jag har sett det. Det är det som är det viktiga för mig. Jag har sett de här människorna stiga in också i Barbo och min församling, som inte har någon bakgrund alls, som kommer precis från ingenstans med sina ganska, hur ska jag säga, svåra liv på många sätt. Och sen samtidigt se att i Guds närvaro, när man är inbjuden, när man får vara nära, då blir man berörd. Då börjar det hända någonting. Man slappnar av och livet återvänder. Amen. I den gamla frikyrkomodellen så handlar det ofta om att först skulle man tro, believe, tro. Sen skulle man behave, så skulle man uppföra sig rätt. Och sen fick man tillhöra. Så gjorde man i det gamla frikyrkomönstret. Men när vi tittar på Jesus Kristus så verkar det som han ska ha svängt på en del av de där begreppen. Och han säger så här: först fick de här människorna tillhöra. De fick komma nära. De fick vara tillsammans med honom. När man är tillsammans med honom och hans och sina systrar och bröder i Kristus Jesus, då börjar någonting hända. Man börjar tro på det här. Det är liksom berören, det slår rot i oss. Och sedan blir man kanske också en del av familjen. Den helige ande ger oss kraft, säger Jesus. Och vad är kraften? Är det för att vi ska ha härliga emotioner och härliga möten och bli väldigt välsignade? Jo, absolut. Men vad Jesus säger, det är att vi ska få kraft att bli hans vittnen. Det betyder att ge en trovärdig bild av det som har hänt i mitt liv. Vittnen som inte berättar som det är inte tillförlitliga. Men Jesus säger att vi ska bli trovärdiga vittnen om vad det egentligen handlar om. Jag tänker så här. Att den här församlingen och många andra, vi är mer än karismatiska. Vi tror på den helige ande. Och vi sjöng och vi bad så vackert. Och jag upplever denna växande längtan hos mig att få se den helige ande uppenbaras i mitt liv i en större och bättre kontakt till min tids och min generations medvandrare, så jag kunde leda någon till att lära känna Kristus. Och jag tror att vi behöver bryta våra cirklar och stiga ut i vår tids andligt vilsna och sargade värld. Vi är inte ilskna poliser som försöker återställa ordning, utan läkare med ett budskap om nåd och kraft och helande. Jag ska också ta en Levi Petrus citat, för i den här processen så hittar jag en bok i min hylla som jag har köpt på loppis någon gång. Den heter Gå ut på gator och gränder. På sidan 10 i den boken, den är tryckt 1949. Då säger Levi Petrus så här: under årens lopp har vi haft mycket kamp att utstå för att motverka de krafter som vill att göra vår rörelse till ett litet inåtvänt sällskap för självbespegling och inbördes beundran. Och jag tycker att han liksom sätter tummen på en väldigt viktig punkt, att det handlar inte bara om den interna karismatiska välsignelsen som är så värdefull, så stor och så viktig och som ingen av oss så att säga vill vara utan, om ni hör vad jag säger. Men att vi hela tiden förstår att uppdraget är inte att stanna här. Det handlar om att bli en kanal för sådana som söker hjälp i vår tid, som behöver mat, som behöver kärlek. Söndriga människor som behöver förbön. Människor som behöver någon som går med dem. Och jag ber om att Gud skulle utrusta sin kyrka, sin församling, att bli trovärdiga ambassadörer, vittnen för det stora evangeliet. Vi är inte religiösa i högsta allmänhet och allmänt irriterade på tidens gång. Vi är Kristi efterföljare som går liksom han bland människor som mest av allt behöver en hjälpande hand, någon som lyfter och bär. Och då tror jag att den här församlingen mitt i en svår tid, kanske det vi upplever som en andligt mörk tid, så kan vi få vara med och föra in hopp och glädje och tro i vår generation. Jag känner att jag vill här, när vi avslutar, kanske inte idag be så mycket bara för oss, men kanske be för vårt Sibbo. För vet ni vad? Att bland alla fasader, alla snygga fasader, bakom många snygga fasader, bland mycket, många människor i den här kommunen, finns det så många människor som faktiskt upplever det ganska svårt just nu, som inte riktigt vet hur de ska få ordna sina liv, hur man ska klara sina barn och tonåringar, hur man ska hantera sin ekonomi, hur man ska sköta sina relationer, hur man ska klara av konflikter. Hörrni, mina kära vänner, vi har fått ett nytt liv. Det betyder inte att vi blev perfekta, nej, det vet vi. Det betyder inte att vi har alla svar, men vi känner en som har svar. Det betyder inte att vi har all vishet och kunskap och all kraft. Men vi känner en som kan hjälpa människor i nöd också idag. Vad säger ni om vi kunde avsluta den här gudstjänsten med bara en bön för oss själva i den meningen? Att Gud skulle få beröra oss med sin helige ande, öppna våra liv så vi kunde bli kanaler tillsammans som församling. Och kanske som enskilda människor till välsignelse och glädje. Och att vi skulle kunna få bryta liksom den här bilden av att kyrkan, församlingen, kristna människor på något sätt blir avståndstagare. Sådana som stiget bort och liksom ger negativa signaler mot människor som kämpar med livet och frågorna. Utan att vi skulle kunna våga stiga närmare, beröra och fylla upp människors längtan efter en relation. Vad säger ni om det? Ska vi stå upp? Ska vi be? Himmelske far, jag tackar dig för att vi får stå inför ditt ansikte ikväll. Tack för mina systrar och bröder. Tack för den dag vi fick säga ja, komma till dig. Tack för att det gamla är förgånget och någonting nytt har kommit. Herre, jag tackar dig för att vi får kalla oss Guds barn genom nåden och genom din kärlek. Herre, stärk oss och fyll oss idag med den helige ande som förmedlar Kristi kärlek och alla han Jesu underbara frukter in i våra liv. Förlåt oss där vi bara alla de gånger där vi bara kapslar in oss i vår egen religiösa värld. Hjälp oss att kunna stiga ut ur all den fångenskapen och låt ditt folk i det här landet få gå ut ur Babylon, Herre, och bygga ett tempel som är fullt av din härlighet och din närvaro. Herre, hjälp oss att bli så Kristuslika att också de som är skeptiska och långt borta från Gud, som inte förstår riktigt vad det handlar om, ändå kan känna sig så attraherade av det som finns hos mig och som finns hos oss. Välsigna Betania församlingen. Tack för öppna dörrar du har gett. Tack för alla de som knackar på dörren just nu. Och Herre, vi tackar dig för att det också får vara ett litet tecken på att det är någonting som händer där utanför som inte alltid vi har klart för oss. Herre, hjälp oss och led oss och låt den här församlingen få vara Kristi efterföljare när vi går ut och möter människor i nöd, människor med behov. I Jesu Kristi namn. Herre, jag tackar dig Gud för att du har en mission, du har en längtan, du har någonting du vill i den här staden, i den här kommunen, i det här landet. Herre, hjälp oss att hjälp Herre att du kan få en församling som kan vara med dig i det här. I Jesu namn. Amen.